Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag som sitter i studion idag, jag heter Ann Sandin Lindgren. För ett tag sedan fick jag ett mejl. Och det var en person som jag kände för länge sedan, i alla fall 20-tal år sedan, som sa att han hade en bra idé för program. Så nu sitter han här i studion. Välkommen Torbjörn Ring.
Tack.
Och det som är roligt Torbjörn, du och jag träffades ju i ett lite annorlunda sammanhang. Jag satt i barn- och utbildningsnämnden och höll på med politik, skolpolitik. Och du och massa engagerade människor startade en egen förening. Vad hette föreningen?
Tyresö grundskolors föräldraförening.
Ja.
Och TGFF.
TGFF. Och det var en väldigt duktig ordförande ni hade också.
Johanna Martin.
Ja. Hur kom det sig att ni startade en, liksom en egen förening för skolan kan man säga, föräldrar och andra engagerade?
Ja, det kom ut information från kommunen att det var stopp på massa olika saker. Inköpsstopp.
Ja.
Det var vikariestopp och sånt. Och så var det inköpsstopp på papper till barnen, ritpapper.
Ritpapper, ja. Och du hade små barn då?
Ja, som gick på speldosen.
Och det är en förskola som ligger...
Ja, vid brandstationen.
Vid brandstationen. Så de fick inget
och
papper.
Och i mitt jobb då, så jag ringde runt till såna här reklamtryckerier.
Ja.
Så jag ordnade ju tre sopsäckar med såna här makulaturpapper.
Aha.
Som man kan rita på.
Det är jättebra. Nu har de faktiskt det i Tyresö. De använder sig av såna återvinningsgrejer till ungarna.
Precis.
Nej, men, det är en jättebra grej.
Jag skaffade så mycket så att de sa till slut att nu vill vi inte ha mer.
Ja. Men ni var ju också väldigt duktiga för ni var pålästa.
Absolut.
Om det som hände i skolvärlden.
Ja, och så bokade vi möte med nämnd politiker.
Ja, så då träffade jag dig och Johanna Martin och några stycken till tror jag som var med. Och
ni, det var Susanne Bergling.
Just det.
Och så var det Jakob Norby.
Just det.
Och så var det några till som jag inte riktigt kom ihåg.
Och det är ju det som är fantastiskt kul. Ni fick ihop massa människor. Ni ordnade sån här möten också va, när ni frågade ut. Och ni var ju kunniga.
Ja, precis. Ja, vi hade inför valet något år hade vi, där vi samlade alla representanter för alla partier.
Ja. Hade inte ni hyrt några lokaler också? Var det, jag kommer inte ihåg riktigt.
Jag tror det var i Stimmet.
Var det? Ja, just det. Ja. Och det som var roligt då...
Men jag tror vi fick, eftersom vi höll på med politiska anknutna frågor, så jag tror vi fick disponera lokalen gratis. Men jag vet inte hur det gick till.
Nej. Och vilket år pratar vi om?
2001 startade vi.
2001 startade ni. Och sånt här tycker jag är fantastiskt bra. För att det är, man önskar att våra invånare gör såna här, alltså initiativ, att man försöker samla påtryckning. För att det är också konstigt idag. Folkstorm hette det en gång i tiden. När människor blev arga på någonting. Mm. Och på min tid när jag höll på med politik, för det gör jag inte längre, då räckte det med att fem personer ringde och var arga, så tyckte de, åh vilket folk.
Fast ilska är ganska dålig påtryckningsmedel.
Ja, men det var ju så i början. När...
Men vet du, jag lyckades faktiskt påverka bakvägen.
Ja.
Jag ringde upp till datachefen då i ett annat ärende. Och då nämnde jag som en sån här liten retorisk fråga, varför köper man inte in datorer och skrivare centralt? Och sen när jag skulle möta er politiker, då kom Anna Stil Karlström till mig och sa, titta tror du inte vad du har gjort? Då tänkte jag, vad nu då?
Ja.
Det kändes som en lärare kom och sa till mig. Då visade hon ett papper på mig där slutsumman var 500 000.
Aha.
Och då hade de köpt in centralt datorer och skrivare till skolor och förskolor.
Aha,
som de sen fick beställa.
Okej, okay, du kom med bra tips där till dem.
Och det var inte en kampanj. Hade jag gjort en kampanj med det, då hade jag kanske lyckats med ännu mer.
Ja, just
det. Det var bara en förflugen liksom, tanke till datachefen.
Och Anna Stil, hon var kommunalråd för Liberalerna på den tiden, eller Folkpartiet.
Ja, just det.
Men nu ska vi ta det från början. Torbjörn Ring, du är idag 55 år.
Ja, eller? Det står så i körkortet.
Men, och då föddes du alltså 1971.
71.
Ja, men du kom inte till Tyresö förrän 1978.
Nej, precis. 1 mars.
Vad var du innan?
Ja, men alltså, då bodde vi några år i Husqvarna. Pappa är från Småland, så han var direktör på Husqvarna-fabriken.
Aha, det var bra jobb va?
Ja, det måste det ha varit.
Hur kom det sig att ni flyttade till Tyresö då?
Ja, alltså, exakt varför det blev... Alltså, vi skulle flytta till Stockholm.
Till Stockholm, okej.
Okay. Mitt minne är ju bra, så jag minns ju... Vi åkte runt i massa olika kommuner.
Ja.
Men Tyresö var det var den bästa kommunen som de hittade. Det var närmast till stan,
ja,
bäst kommunala förbindelser och ändå natur och så.
Det var jättebra. Var hamnade ni någonstans då?
Snövitsväg.
Snövitsväg i Trollbäcken?
Ja, visst.
Aha. Och då hade du, skulle du börja skolan?
Ja, på hösten där.
Och vilken skola blev det?
Kumla skola blev det. Så jag hade ju gång av stan.
Du var 9 år sammanlagt på Kumla skola?
Ja, precis.
Är det några speciella lärare du kommer ihåg som du tyckte var bra?
Ja, i mellanstadiet hade vi Eva Wallerström.
Ja.
Och sen i, som klassföreståndare i högstadiet var det Jan Melin.
Jan Melin, precis. Pappa till...
Och Martin Melin.
Ja, det var det. Han blev svensklärare sen även på gymnasiet.
Så efter, där, när han pensionerade sig, då skrev ju Jan Melin en historiebok.
Alltså, ja, just det gjorde han. Han var jätteduktig på det.
Ja, historia och svenska var hans grej.
Precis. Min mamma Sofie Venander var ju också lärare på Kumla.
Men jag minns hon. Hon, ja, jobbade fortfarande när jag gick där.
Hon gjorde det, ja. Ja, hon hade ju SO.
Ja, men jag hade inte henne där. Utan jag hade Åsa Gidlund. Och Åsa Gidlund var också en väldigt bra.
Hon är en... lever ju fortfarande, ja, för många av dina gamla lärare lever ju inte längre.
Nej, precis.
Hon lever fortfarande och det är ju fantastiskt. Hon var en jätteduktig lärare också.
Så de som har inspirerat mig mest, det är Jan Melin och Åsa Gidlund.
Bra! Mm. Det är sånt här man ska tala om.
Ja,
jag hoppas att Åsa lyssnar.
Ja, jag hoppas det också.
Ja. Ja, men efter, sen då, efter 9 år på Kumla skola?
Ja, då gick jag för ettan på Åsö.
Oj!
För jag var intresserad av digital teknik.
Men
det var för tidigt. Det fanns inte den, på den tiden.
Nej. Vad var det?
Nej, då skulle man läsa 2 år byggelement och maskinlära.
Ja.
Så jag gick första året och sen hoppade jag över till ekonomi. För jag hade redan i högstadiet visste jag att jag skulle bli egen företagare.
Men Torbjörn, vilket år gick du ut nian?
87.
87, just det. Då hade ju inte datorerna riktigt, PC:n hade ju inte riktigt kommit.
Alltså det hade kommit igång, men då hade vi inte kommit i utbildningssystemet så bra.
Nej, nej. Precis.
Så tredje året, då fick man befatta sig med datorer.
Aha.
Och jag ville inte gå och trampa vatten ett år till. Men jag lärde mig i alla fall rita ritningar, korrekta ritningar och läsa ritningar, så att det har jag ju med mig sen dess.
Ja, vad bra. Så att du gick iväg till en ekonomiska...
Ja, alltså jag läste in hela ettans ekonomi på sommarlovet. Och fick göra ett generalprov och fick betyget 2.
Ja.
Och sen fick jag börja i 2:an.
Och det här med ekonomi måste vara bra att kunna i vad man vill göra.
Alla möjliga sammanhang.
Ja, och det är mycket matte.
Ja, men det är annat också.
Ja, men jag tänker att det är nära ändå. Om man är tekniskt kunnig och logiskt tänkande. Och...
Fast det var på en annan nivå.
Alltså, på en annan nivå, ja.
Ett matteprov på tekniskt, det kunde vara våra 4 timmar.
Aha.
Och så var det så svårt ibland. Så att, alltså
jag vet.
Medan sen på där var det ju, synd att säga det, men det var så enkel matte där.
Vad bra sagt. Jag gick också naturvetenskaplig och då...
Ja, då vet du vad
jag menar. Ja, då imaginära tal, exponentialfunktioner och...
Det sitter ju fortfarande.
Ja, men... det var så fascinerande tycker jag. Matten var ju helt obegriplig. Tills man kom till fysiken. Alltså fysiklektionerna och kemilektionerna, framförallt fysiken. Då använde man de konstiga sakerna.
Precis.
Som man lärde sig... för ett år sedan i matten utan att fatta vad ska jag med det här till.
Precis.
Men nu när jag tittar på en lutning på någon våg eller vad det var någonting, så kunde man räkna ut en massa saker. Men det var en egen värld.
Jag vet, matten sitter fortfarande där. Första året i tekniskt sitter fortfarande.
Den sitter fortfarande.
Så
ja, det är bra.
Jag kan behöva färska upp lite, men det sitter fortfarande. Så integraler och derivatar.
Ja, derivatar.
Det sitter ganska bra.
Och sen upptäckte jag när jag och min man började bygga saker, då behövde man jättemycket matte.
Absolut.
Då behövde man kosinus och allt möjligt man behövde räkna ut.
Ja.
Vinklar och annat elände. Ja, jag tänkte, det kommer jag aldrig använda i mitt liv, men det gjorde jag sen. Men vad gjorde du sen då? Vad tänkte du bli då när du gick över till ekonomisk linje?
Alltså jag visste inte exakt vad det skulle bli.
Nej.
Men sen efter gymnasiet då fick jag vikariat på Agria djurförsäkringar ett
år. Aha.
Ja, precis. Och sen då en morgon då, strax innan 9 kaffet, då kom ekonomichefen och ropade nyckeln faller.
Oh.
Ja, och då undrade vi andra, vad är nyckeln? Ja, då förklarar han att det här är en finanskris.
Just
och det kommer påverka hela Sverige.
Ja, det gjorde det.
Ja, så efter ett år då gick mitt vikariat ut. Och då hade pappa också jobbat på Agria som administrativ direktör.
Aha.
Han var den första som innan det här hände så han rationaliserade bort sig själv.
Oj, i rätt ålder eller?
Ja, nej, men alltså han trivdes inte riktigt bra.
Nej, okej.
Och sen så hade väl, då skrev jag åt honom 200 ansökningsbrev mitt under finanskrisen. Det är ju ganska lönlöst. Men då så sa jag till honom en dag, men om du nu får omdömet att du är överkvalificerad,
ja,
använd det då så startar vi ett företag tillsammans.
Jaha!
Så, ja, men då kom min infallsvinkel där som jag hade sedan högstadiet, ja, starta eget företag. Så vi gjorde det, 92.
Du och din pappa?
Ja, det blev som ett familjeföretag då.
I vilken bransch då?
Han jobbade då som personkonsult.
Aha, ja, han kunde så pass mycket.
Han
kunde,
alltså han, under 20 år, han hade väl 2500 klienter.
Oj!
Och sen, några av dem blev ju egna företagare.
Ja.
Så till exempel Coffee House by George som vi hade här i Tyresö centrum.
Just det.
Det startades av en Tyresöbo. Som han hjälpte till att driva upp.
Ja. Men vad var din roll i företaget då?
Ja, då var det var administrativ.
Ja. Någon var tvungen att sköta liksom, ja, bokföring och allting sånt.
Och sen 2006 så startade jag själv förlaget.
Ja, för du har firat 20 år som bokförläggare.
Ja, 19 februari.
Alltså, det är nästan så att jag... Nu ska jag få höra här. Ja, det där var lite konstiga applåder där från Tyresöborna. 20 år.
Ja.
Ja. Men att starta ett bokförlag, vad heter förlaget?
Sivart förlag.
Varför heter det Sivart?
Det är ett anagram av familjemedlemmar.
Aha.
Min mamma heter Siv,
ja,
pappa heter Valdemar,
aha,
och så har en syster som heter Agneta. Och så är jag och min bror heter Thomas.
Aha.
Om man lägger det i rätt ordning så blir det Sivart.
Bra, bra där.
Ja.
Och vad var din idé när du skulle starta ett bokförlag? För att för 20 år sedan så köpte folk fortfarande böcker.
Precis.
I en bokaffär.
Ja, alltså min tanke var väl egentligen att vi skulle inte begränsa utgivning i något håll till att börja med.
Nej.
Och första boken var faktiskt, det var en för detta DN-journalist som hon hade nappat, precis vid finanskrisen, hade hon nappat på att bli utköpt.
Aha.
Sen kom hon aldrig in på arbetsmarknaden igen.
Nähe.
Så hon skrev en biografi som var lite återblickande bakåt, ja, i släkten. Så hon heter Ann-Helena Rudberg.
Aha.
Ganska känd DN-journalist. Ja. Och hennes bok hette Ett sekel av tystnad.
Mm-hmm.
Så det blev vår första titel.
Just det. Men får man fråga då, för att det här med böcker och sättet att få en bok utgiven har ju ändrats under de här 20 åren du har varit med, eller hur?
Ja, absolut. Men förändring hade redan börjat då.
Hur såg det ut? För att innan dess, i och med att jag är så fruktansvärt gammal,
ja,
så vet man ju liksom, förut var det bara Bonniers, det var Nordstedt, ja, det var stora förlag.
Absolut.
Och då, när jag var ung så kunde någon försöka ge ut en bok, då skickade man sitt... Ja,
manus
till en massa bokförlag. Och hade man tur då så fick man sin bok utgiven och så hjälpte de till att redigera och fixa, ja, till den. Så går det inte till idag. Kan du berätta resan från den,
alltså,
här...
Det går till så också idag, men det har blivit så mycket mer demokratiskt idag. Decentraliserat.
Förklara hur det går till.
Alltså hur det kan gå till.
Ja, eller utvecklingen på ljudböcker. Ja,
alltså... När din pappa och när du var liten, då var det ju helt manuell tryck fortfarande.
Ja.
Och sen någon gång, jag vet inte exakt när det började, sluta 70-talet kanske, början 80, då började det komma in mer digital tryckteknik.
Mm.
Så jag har hört personer som åkte, hans fru åkte till Skottland och var där i 2 veckor för att de skulle göra intag, som det heter, när de skulle anpassa varje tryckplåt.
Just det.
Så då tog de en tryckplåt per dag, tror jag det var.
Ja.
Och sen åkte de och spelade golf eller provade whisky eller någonting. Och sen så blev de kallade till tryckeriet liksom nästa dag.
Nu pratar du riktigt tryckeri med typer, heter det, va?
Ja, men...
Eller riktigt tryckeri när de sätter en plåt.
Ja, men sättning, med de maskinerna, den kom ganska tidigt. Men fortfarande det där med bildhantering var inte digitalt.
Nej, just det.
Och inställning av färger.
Nej, just det.
Men det är länge sedan.
Det var länge sedan, ja. Men det här med själva att få sin bok utgiven.
I och med att det blev digitalt sen.
Ja.
Det som heter PDF nu, som nästan alla känner till. Om man har kunskap så kan man ju skapa en bok och spara det som PDF.
Just det.
Om man har skapat som PDF och den uppfyller tryckeriens kriterier och specifikationer. Då kan man ju skicka den till tryckeriet.
Själv?
Själv,
ja.
Men det finns ju många fallgropar, det är mycket, mycket detaljer att hålla reda på. Men det finns ju ingen som egentligen kan stoppa en person som är kunnig från att ge ut en bok själv.
Nej, och för att det har ju varit min stora grej nu när jag suttit här i Tyresö-radion. Att jag får ju människor som skriver till mig. Jag är Tyresöbo och nu har jag kommit ut som författare. Så tänker man, wow, du har blivit författare. Mm. För det är ju liksom jättefint att kalla sig författare. Och så bjuder man hit den människan och så visar de upp sin bok. Och så tittar man, jag ser ingen förlagsnamn där.
Nej, och ISBN-nummer saknas också ofta.
Ja, det kanske det är. Ja. Ja, jag fattar inte det här. Och i början så förstod jag, men hur fick du den här utgiven? Och då talar de inte om,
nej,
från början. Hallå, de har själv skrivit boken. Mm. De har inte haft någon redigerare.
Nej.
Alltså någon som har, vad kallas det när man sitter och...
Redaktör.
Redaktör som kan hjälpa en med text och jobba om texterna. Och sen har de alltså...
Ingen grafisk formgivning heller.
Nej. Och sen har de då skickat iväg det till någon... Det finns massa firmer då som kan hjälpa en med det här. Mm. Och så man betala för... Ja, hur tjock eller
precis
hur många sidor. Då. Någon som hjälper en med allt det här. Och så får man betala kanske 20-30 tusen för att få 100 böcker, ja, en låda.
Alltså 100 böcker, det kostar jättemycket,
ja,
att trycka.
Ja, men det var ungefär vad de hade gjort.
Man kan ju trycka det digitalt.
Ja.
Och jag har inte, vi trycker inte digitalt, så jag har inte exakta priserna, men det kanske ligger någonstans där. Vi trycker offset, vilket egentligen är dyrare. Men med större serier blir det billigare per tryckt bok.
Men det är det jag undrar. Du då som är förläggare, ja, hur vet du att en bok säljer? För att när det var bokrea förut, då gick man ju ner i centrum och så köpte man 20 böcker för att vara fantastiskt. Innan dess var det bra böcker, hette någonting. Man...
Ja, bokklubbar.
Bokklubbar. Det var en del av hela ens grej. Hur skulle man lära sig saker om inte man köpte böcker?
Ja, precis.
Nu är det inte samma sak.
Alltså bokrea nu, det är ju specialtillverkade lågpris, lågkvalitet upplagor.
Ja,
som kasseras efter bokrea.
Det är helt värdelöst att gå på bokrea. Ja,
absolut. Alltså, ja. Jag är en bokälskare sedan innan jag kunde gå.
Ja.
Och jag lärde mig gå när jag var 8 månader.
Ja. Ja. Men och du som är bokförläggare då. Hur vet man när man får någons manus eller hur man skickar in att det här kan bli en succé? För ni satsar personen själv pengar eller satsar ni pengar?
Det finns olika modeller.
Det finns olika modeller.
Antingen så betalar förlaget allting.
Ja.
Och då får författaren royalty.
Ja.
Eller så har man en 50-50 lösning.
Ja.
Eller så betalar författaren allting.
Vad är vanligast?
Jag kan inte säga vilket som är vanligast. Alltså,
mm.
Det är nog liksom en blandning av det hela.
Men om man då tror, om man då skriver en roman,
mm,
som många vill göra, eller skriver sin livsberättelse eller någonting sånt, eller skriver något viktigt ämne,
mm,
hur lyckas man då?
Alltså,
vad säljer idag, om man säger så då?
För alltså, det är så vitt skilt så att man kan inte säga att det är inte som på 60-talet när det var Tommy Steele och Elvis.
Ja, nej.
Utan det är lättare nästan att säga när det gäller icke-skönlitteratur. Litteratur. Ja. Därför att det har ju då ett skönlitterära böcker, man hittar på en berättelse.
Ja.
Och sen så ska man hitta en målgrupp.
Just det.
Och det är det som är det viktigaste. Man måste fånga upp en målgrupp som existerar.
Ja.
Man kan inte skriva världens bästa bok som ingen förstår sig på.
Nej.
För det är ingen som köper det.
Nej.
Men om vi tar en biografi. Då finns det oftast personer som har ett intresse av det man skriver om.
Mm. Mm.
Det kan vara någon som har sprungit på ett gammalt klädförråd. Och så skriver de en bok om de kläderna som fanns.
Mm.
Det är ju klädhistoria. Då gäller det att fånga upp de som är intresserade av klädhistoria.
Ja, du menar så. Mm.
Och någonting som vi blev duktiga... Vi var faktiskt först i Sverige. Vi var nystartade... Fjärde titeln handlade om en kvinna som hade kroniskt trötthetssyndrom.
Ah.
Så jag tog med den boken och en annan till bokmässan. Och sen när jag kom hem, några dagar efter, då ringde Norges Bonniers, Damkapplen. Och sa att de hade en bok som de skulle vilja sälja till oss. För de hade sett den här boken om kroniskt trötthetssyndrom.
Ah.
Och det var en norsk magasinsjournalist i 40-årsåldern. Hennes son hade fått diagnosen ADHD.
Mm.
Och sen då kände hon, så hon provade faktiskt, som man inte ska göra, hon provade medicin från honom och kände sig bättre. Och då gick hon till sin läkare och sa, kan jag ha ADHD? Ja, vi testar det. Alltså, då hade hon ju det.
Mm.
Och då skrev hon en bok om hur det var att växa upp och leva med ADHD.
Mm.
Som vi då köpte in. Och vi blev första förlag i Sverige att ge ut en bok ur kvinnoperspektiv, ur patientperspektiv, hur det är att ha ADHD.
Just det,
och månaden efter kom något annat, ett mer etablerat förlag.
Mm.
Och det kom sen att bli en av våra starka sidor. Mm. Så jag har döpt de böckerna till må-böcker.
Aha.
Och det har handlat om psykisk ohälsa och det har handlat om självskadebeteende, ätstörningar och sånt. Ja. Vi har blivit ganska bra på det. Och de böckerna har ju oftast patientföreningar. Som NPF-diagnoser, ADHD och autism, de har ju då attention.
Ja, just det. Precis, det är förening.
Och sen finns det andra sådana där patientföreningar och sånt. Mm. De kan man vända sig till.
Just det.
Det är inte alltid man kanske lyckas med, men där har man ju då som man kan samarbeta med.
Mm. Brukar du åka på bokmässan i Göteborg varje år, eller?
Nej, alltså vi var ju med, de fem första åren så var vi utställare.
Mm.
Men det kostar ungefär 80 000.
Jag vet.
Och man får inte in det i bokförsäljning.
Nej.
Så de första åren var vi där för att etablera oss.
Ja.
Vi, även om vi är små, så vi är etablerade i branschen. De vet vilka vi är.
Fantastiskt bra. Fantastiskt bra. Men jag tänkte, nu tar jag bara när min liksom, i och med att jag är så väldigt gammal när jag sitter och tänker på sånt här. För att när jag var ung så var det så här att plötsligt hade alla läst Ulf Lundells bok Jack.
Mm. Jag också.
Ja, då läste alla den. Då var liksom, då hade vi gemensam erfarenhet. Han är mycket äldre än jag är, men då förstod vi hur det här hängde ihop med det här flummet som var och så här. Eller kom Grottbjörnens folk och så läste vi alla ihop den. Eller så. Alltså, det var ett antal böcker och alla ens kompisar hade läst dem. Det jag upplever idag, det är att jag kan läsa någonting. Och sen hittar jag inte någon annan som har läst samma sak.
Ja, men det är tråkigt.
Så att jag förstår ju nu varför folk går med i en bokcirkel. Mm. För man vill, om man läser någonting bra, vill man gärna, speciellt om det är nutid eller om det är någonting som man, vill man gärna ha någon att prata med.
Absolut.
För att världen, det öppnar ju sig nya världar när man läser böcker.
Och där tror jag att sociala medier kan vara en fördel.
Ja.
Att man kan skapa en intressegrupp.
Just det.
Och så kan man försöka fånga upp likasinnade.
Ja, det har rätt i. Blir det så kring vissa boktitlar?
Jag vet, alltså jag finns inte på social, jag finns på LinkedIn, men jag finns inte, jag har aldrig nappat på
sociala medier.
På Facebook.
Nej.
Och vi gav ut en bok en gång skriven av en student på Stockholms universitet där han identifierade 105 olika fall, positiva och negativa. Det mest negativa var väl kvinnan som hittade någon dejt på Facebook och blev mördad på kuppen.
Ja.
Tragiskt. Och en av de mest solskenshistorierna var väl pojken från Egypten som blev kidnappad av pappans kompis.
Aha.
Och förd till Italien och växte upp i Italien.
Aha.
Och sen hittade han sin biologiska mamma via Facebook. Så det är väl nästan motpolen då till.
Ja, det finns ju både och. Jag kan ju tycka så här med sociala medier i taget att det är som att säga telefonlinjen har förstört människors liv beroende på vilket samtal man har. Och det stämmer ju. Så att det beror ju på vad man använder det till.
Absolut.
Alltså att, är man asocial så blir det asociala medier.
Ja, det kan man ju säga.
Mm.
Eller som den där mamma då som glatt basunerade ut på Facebook att nu åker familjen på semester i Grekland i 2 veckor. Och när de kom hem så var inte ens gardinerna kvar.
Ja, då är man kanske inte, det är som att sätta upp en skylt.
Ja, men lite nyckeln finns under dörrmattan.
Ja, vi har ett ställe uppe här idag när alla människor sina nycklar hängande. De låser sin dörr och så hänger de upp nyckeln.
Jo, men de kanske inte säger det på Facebook.
Nej, det men alla vet att nycklarna hänger där. Men du själv, skriver du själv böcker?
Ja, men det gör jag. Jag har skrivit ända sedan jag var liten, höll på att säga.
Ja.
Men det har aldrig blivit bokform av det, utan...
Hur kommer det sig när du själv är förläggare?
Alltså man är mitt inne i det. Alltså det är som att vara ute på turné i 20 år.
Ja.
Nej, men sen så började jag i november förra året systematiskt att skriva.
Och du har valt, vad jag förstår, när du mejlade till mig så tänkte du skriva om relationer.
Ja, för jag stod och diskade en kväll.
Ja.
Och sen så som förläggare, så jag funderade, och människor funderade på, varför skrivs det ingen litteratur om positiva, fungerande relationer?
Ja, det kan man verkligen fråga sig.
Ja, för då tänkte jag så här, det finns ju böcker om män och kvinnor i olika sammanhang som är förebilder.
Ja.
Men inte om relationer.
Nej.
Så ungdomar eller 20-åringar som har bildat par eller ska bilda par, de har ingenting att se upp emot. Om de inte har någon i familjen eller släkten som är goda förebilder.
Ja. Men hur kan det komma sig? För det är ungefär som sommarpratarna på P1. En gång i tiden var det intressanta människor som pratade om intressanta saker.
Mm.
Nu berättar man ju bara eländes elände. Hur dåligt man mår. Man skryter nästan över att man har varit med om elände.
Jag vet, men just jag måste rätta det här, att de talar om att de mår dåligt.
Ja.
Det är inte en dålig sak. Och
det tycker du inte?
Nej, men tänk dig hur det var innan då. Då gick man omkring och mådde dåligt utan att säga det.
Ja, du menar så.
Och våra böcker, som jag nämnde tidigare då, vi kom precis i brytpunkten när man börjar prata om det.
Okej, du menar så.
Så under de här 20 åren har vårt förlag, vi har gett röst åt främst kvinnor som har mått dåligt. De har legat i sjukhussängar och varit ensamma och känt sig osidosatta. Okay. Stångats med vården, som alla vet att man stångas ibland.
Mm.
Och sen så, vem skulle höra dem?
Min poäng är att jag menar att ibland är det så ungefär som på filmer. Filmer ska man, liksom läskiga saker, mord, alltså sex, mord, tråkigheter är liksom det som fångar oss, det som skapar klick.
Det är sådana relationer man beskriver.
Ja, exakt,
i serier och film. Och
det är alltid någon vacker kvinna som blir mördad och bababam och den bestialiska. Så att för mig är ju liksom, ibland är ju filmer, ja det är spännande, men inte blir man lycklig alla gånger att titta på det.
Nej, jag tittar inte så mycket på film längre.
Nej, men det är det som, då är det som min poäng, även de här sommarpratarna. Alltså, det är väldigt få som få en att känna en positiv känsla, utan det är väldigt mycket tragedier kan man säga.
Absolut.
Ja, och jag fattar vad du säger, att det är bra att de som har en hitta, alltså någon som har problem hittar någon som är liknande problem, som man inte känner sig ensam. Men det kan ju inte bli så ett samhälle att det är normalitet är nej. Att må dåligt.
Nej. Nej, det ska inte vara. Men för 25 år sedan ungefär, 20, då var det ju ingen i intervjuer som sa att jag har mått dåligt.
Nej, okej.
Jag har behövt gå till en psykolog.
Nej.
Nu säger skådespelare och idrottsstjärnor, och de säger att jag har mått jättedåligt. Och jag har behövt gå i terapi.
Ja.
Och det är väl fantastiskt att vi kan ha kommit så långt så att vi kan säga så. För att man mår inte bättre av att man inte säger det.
Nej. Men jag tänkte, det som du hade tänkt att skriva om, det du håller på med. Du håller på med flera romaner, om jag fattar rätt nu.
Jag skriver på 4 parallellt.
Du pluggar flera linjer samtidigt, så skriver du flera. Alltså det är roligt. Men du tänkte alltså ge exempel just på positiva exempel.
Absolut, och där kvinnor är starka.
Ja.
För att det skrivs ju så mycket om att kvinnor är objekt.
Ja, men
och det är de ju i olika sammanhang.
Ja.
Men då tänkte jag att jag vill ju skriva en bok som man kan lära sig någonting av. Där man kan se få positiva vibbar.
Ja.
Och då ska ju också kvinnorna vara starka.
Ja.
Men inte så här klämkäckt att nu, här kommer en stark kvinna, utan det ska vara naturligt starka kvinnor.
Jag har ju varit omgiven bara av starka kvinnor i mitt yrkesliv. Så jag tycker att det finns väldigt mycket idag.
Ja, men de finns, men det uppmärksammas ju inte.
Nej, kanske inte gör.
Jag tror att det finns jättemånga relationer ute som är så här svenskt lagom.
Ja.
Men som man aldrig märker.
Nej.
Men det måste ju skrivas så att de också känner att de blir representerade.
Ja. Men hur funkar det om du skriver en roman själv?
Ja.
Ska du sätta på en annan hatt? Jaha, kommer förläggaren här? Ja, det här får du ändra på.
Nej, men jag kommer,
hur gör du?
När jag har skrivit så att jag tycker att den är färdig, då kommer jag ju låta externa korrekturläsare och komma med synpunkter.
Och du har en redaktör sen till din bok sen?
Ja, ja absolut. Och sen kommer jag låta pappa läsa den också. Han hjälper ju till och har författarkontakter och läser manus och sånt.
Han gör det?
Ja.
Han tycker det är kul?
Ja, visst.
Men du sa att ni har varit familjeföretag. Är det bara du och din pappa i det nu?
I förlaget, ja.
Ja. Även om ni har med er familjen i namnet.
Ja, men visst.
Mm. Men det är ju kul att ha ett familjeföretag.
Ja, precis.
Ja. Men dina barn, är de lika intresserade? För nu är de,
de är
vuxna.
Ja. Nej, alltså de är inte intresserade så.
Nej.
Nej.
Men det här med att läsa, hur har det gått vidare då? För att och jag tillhör generationen när vi läste när vi var små.
Ja, alltså jag lärde mig läsa ungefär när jag var 4 år.
Ja.
Och jag hittade för en dag, när pappa fyllde 30 år, 76, då hade jag textat han jättesnyggt med lika höga versaler.
Ja.
Grattis på födelsedagen. Och så hade jag skrivit alla familjemedlemmarnas namn också.
Ja.
Så att, och då var jag ju då över 4 och ett halvt.
Ja.
Så bevisligen hade jag ju hållit på och skrivit då kanske ett halvår eller något sånt redan.
Fantastiskt.
Och det har ju gått i arv. Så min son, han lärde sig, han började på spellåsen när han var 3,5.
Mm.
Och då såg situationen ut så att han kunde vara hemma till han var 3,5.
Mm.
Men innan jul då, han är född i augusti, innan jul då, då började han läsa på veckotidningar. Och då tänkte jag att, så jag kontaktade ju både utbildningsförvaltningen och satte han i kö. Han fick tid på ett par veckor, fick han plats då.
Ja, fint.
Och nu har ju han 2 barn i sin tur. Stella som nu är 4 år, hon läser ju redan. Så det har gått i arv.
Det har gått i arv.
Men just det där läsa böcker vet jag inte liksom hur det... Jo, men Stella är ju intresserad. Hon vet att jag jobbar med böcker.
Ja.
Så hon kommer att krypa upp i mitt knä och så vill hon att jag ska läsa böcker för henne.
Ja.
Och så frågar hon, är det där din nya bok som hon håller på med?
Jaha, hon vet.
Ja.
Men går du till biblioteket? För att vi har ett jättebra bibliotek för unga, tycker jag. Det är rena... Alltså, jag har ju barnbarn, jag går ju dit med dem.
Bibliotek är ju enorma oaser.
Ja,
och när jag växte upp, när jag var 4 år inne i Huskvarna, då kunde ju mamma och pappa lämna mig på en sagostund där.
Ja.
Och sen då, så när de kom tillbaka och hade handlat, då var jag ju kvar där.
Ja,
någon gång, då gick jag väl och tittade bland titlarna och läste på bokryggarna och sådär.
Alltså, när jag var liten så var vi, när mina föräldrar jobbade, då om jag visste att de skulle komma hem sent, gick jag till biblioteket och satt där. För det fanns inte så mycket annat kul att göra.
Ja, nej, men det är enorma institutioner.
Fantastiska.
Som vi ska värna och vara stolta över.
Och det är också en sån här demokratigrej, att alla har chansen att gå dit.
Absolut.
Och för att bilda sig.
Men sen är det också kul, för jag i yrket, när jag var på bokmässan, de 2 första dagarna, då är det branschfolk där.
Ja.
Då pratar jag med jättemånga bibliotekarier. Alltså det är jättehäftigt att prata med bibliotekarier i nästan vilket ämne som helst.
Ja,
nej, men de brinner ju inte bara för böcker, utan verkligen fina samtal.
Ja, det är fina samtal, ja. Och de är också duktiga, tycker jag, när man går till biblioteket och frågar. Ja, jag har ett barnbarn som är 6 år som är intresserad av det här. Ja, kom och titta här. Nu har jag fått in nya dinosaurieböcker här. Mm. Och de är så bra för dem. Så blir man ju tvungen att låna flera stycken då. Så att de är ju duktiga också på att hjälpa en när man står där.
Ja, men visst.
Och inte har någon koll på vad dinosauriemarknaden, hur ser den ut idag?
Ja, visst. Ja.
Ja. Men hur, om man då kollar på dig och dina barn och barnbarn. För att nu är det ju liksom media. Det vill säga, det finns ju mycket filmer som helst. Det finns ju, det finns ju filmkanaler hur mycket som helst. Barn kan roa sig med plattor. Det finns spel. Man kan helt försvinna in i sin skärm.
Mm.
En bok är ju något annat.
Absolut.
Hur skulle du säga att läsa en bok jämfört med att sitta helt framför en platta eller en dator? Eller
det är 2 helt olika saker.
Ja.
Men om man ska läsa.
Ja.
Alltså jag läser ju på skärmen.
Ja.
Men det är inte samma upplevelse. Men jag tar till mig texten, innehållet på samma sätt. Men det finns inget som slår att man sitter och bläddrar i en bok.
Hur kommer det sig?
Jag tror att det är psykologiskt.
Ja, det tror jag också.
Att man vänder sidor och sen märker man då att vänstersidan på boken blir tjockare och tjockare ju längre man kommer.
Ja, och tycker jag att en bok kan man ta med sig på ett annat sätt och läsa ute. Ja. En skärm går knappt att läsa utomhus om solen skiner. Man kan lägga sig i sängen, man kan förflytta sig på ett annat sätt.
Ja, och sen kan den bli nästan hur gammal som helst.
Ja.
Och om förhållandena är riktiga.
Ja.
Jag släktforskar ju också, och då på 1600- och 1700-talet så tillhörde på farfars mammas sida prästsläkt från Strängnäs.
Oh.
Och en av de prästerna har ju skrivit en liten tunn självbiografi.
Oj, vad trevligt.
På latin. Så den har jag ju beställt hem från Kungliga biblioteket.
På latin.
Ja, det var populärt på den tiden. Ja, speciellt om man var präst.
Ja, vad kul.
Men då gjorde jag så att jag kopierade den och så bad jag ChatGPT översätta den åt mig.
Fantastiskt. Visst är det bra hjälpmedel idag?
Ja, om du säger hjälpmedel.
Ja.
För man ska inte tänka sig att det är någon slags... Man kan inte säga till ChatGPT, kan du skriva en roman åt mig? Och så sätter man sig och dricker kaffe och tittar på tv.
Mm.
Det gör det inte. Men
då ska jag säga så här. Jag är, vad ska man säga, lite skeptisk, men ändå är jag glad över de här hjälpmedlen som vi har fått.
Jag är också skeptisk.
Ja, men man ska förhålla sig skeptisk, speciellt till källor.
Ja, ja.
Men jag tycker vi gör någonting här på radion. För att det har sagts, kan inte göra ett nyhetsprogram, tyckte folk. Och det försökte vi göra ett tag. att vi liksom kollade in kommunens hemsida och vad det är som händer och vad det är som är på gång. Och så, här. Så vi skulle sitta och berätta om ja, vad som är på gång. Det tog kanske 3 timmar bara att ta in data, skriva liksom grejer, sätta sig i studion, redigera, bababam, och sen sända ut det. Och det blev inte speciellt ofta, för det var nästan jobben att intervjua folk, för då är det bara att sätta sig i studion. Då får personen som man intervjuat, som dig till exempel, berätta saker. Jag måste ju inte veta allt om dig innan. Nu gör vi så här, eller jag gör så här. Jag ber ChatGPT sammanfatta veckans nyheter. Gå in på Tyresö kommuns hemsida. Gå in på Tyresö nyheter som vi har rätt att göra. Och sen ge mig en sammanfattning av veckan. På, så att den kan läsas upp på mellan 3 och 5 minuter. Jag får jättebra sammandrag. Sen går jag in i en annan AI-tjänst som jag betalar för. Och så har jag valt en röst som heter AI Louise. Och då läser hon upp det med en behaglig svensk. Fast hon är lite dålig ibland på att läsa.
Men är det baserat på en svensk uttal? Eller är
svenskt okay. Uttal. Ja, finns några svenska röster som funkar faktiskt. Man okay. får ju testa sig igenom några stycken. Men hon lät väldigt bra. I början hade hon lite svårt på med Hanviken. Eller olika ortsnamn här i Tyresö. Men hon lär sig. Och sen är det Tyresö Nyheter, det är en tidning med socialdemokratiska förtecken som det står. Då var det så, det är en tidning med socialdemokratiska förtecken, sa hon. Så att hon lär sig den här AI:n.
Ja, men det är jättebra.
Och det tar mig ungefär mellan 7 och 10 minuter att skapa det här.
Men just sammanfattningar, är det jättebra?
Ja, precis. Och sen att få en AI-röst att läsa upp istället för att jag sitter där och hackar.
Sen kan man, om man har 2 versioner av exakt samma text. Eller det blir inte exakt samma, men man har samma text. Ja. Men
lite korrigeringar.
Då kan man ju be att den tar reda på vad som skiljer.
Ja, istället för att låta Word sitta och rödmarkera allt.
Ja, det finns något program också som man kan köpa, men det kostar ju över 1 000 kronor per år.
Här gör vi lite. Men det här måste ju... Då får jag fråga nästan sista frågan då, du som är bokförläggare. Hur vet du när du får ett underlag att det här inte är någon som har fuskat sig till det, kopierat, använt andras texter, hittat på att det här är... För nu är det så inom musikbranschen att det är AI-röster och AI-musik.
Ja, alltså jag kan inte veta att en författare... Jag kan upptäcka det om de har gjort ett dåligt jobb.
Ja.
Om de har bett att ChatGPT ska skriva någonting och sen så har de inte själva redigerat det.
Nej.
Då
märks det.
Då kan man, det märks ganska snabbt om en text bara gjord av AI.
Ja. Vet du, jag märker att texter är gjorda av AI. För att jag får ibland texter och folk gjorda av AI. Jag tycker att det är blommigt språk. De låter som såna amerikanska. Fantastiskt. Fullt med superlativ är det. Så tänker man, så där pratar inte vi svenskar.
Men man kan också lära ChatGPT hur du vill att texten ska vara.
Ja, precis. Men de här som skickar in saker ibland.
Precis. Och sen har du en annan sak också, där med fakta.
Ja.
Vi kan få en bok skriven av en läkare. Men vi som på förlaget, vi kan ju inte förväntas kunna medicinska termer och medicinska språk. Så där måste ju författaren garantera att det som står i boken att det är korrekt.
Ja.
Vi kan ju också låta en lektör som har medicinsk utbildning gå igenom.
Ja, då får man betala för det.
Ja, precis. Men vi på förlaget kan ju inte... Är det en skönlitterär bok, då är det annorlunda. För då har det med språk att göra. Och ibland så skriver de om någonting... Då kan man kolla upp just den faktabiten. Men just så, saker som man inte är auktoriserad liksom, det kan vi på förlaget inte förväntas liksom, gå i god för.
Nej. Jag tänkte på det, förut hade vi en egen bokhandel här, nu har vi Akademibokhandeln i centrum.
Thomassons.
Just precis. Ja. Och Jack Thomasson och jag gick i samma skola, vi gick i samma årskurs, vi hade väl engelska ihop eller något sånt där. Så jag brukar prata med Jack då när han stod nere i affären, sen var det hans son som var det innan dess, var hans föräldrar. Och Jack Thomasson frågade jag liksom då, vilka böcker går bäst? Eller om det var min pappa som frågade, för min pappa köpte jättemycket böcker. Och då svarade, vet du, det här är säkert, det måste vara 30 år sedan. Gissa vilka böcker som gick bäst av alla böcker. Det var inte romaner. Det var
kokböcker?
Ja, det skulle man kunna tycka. Det var må bra böcker.
Ja, sådana som jag...
Exakt.
Ja.
Och då handlar det mer om sådana här Dalai Lama-böcker eller sådana här böcker där folk sökte hur man
precis.
Må bra böcker. Så
ja. Ja, våra böcker heter ju måböcker. Så. Nej, men alltså, ja. Det har ju faktiskt varit när man målet mått dåligt.
Ja, ja exakt.
Mm. Psykisk ohälsa och sånt.
Ja.
Och det är faktiskt en sak nu, när man tittar 20 år bakåt som jag faktiskt är glad över.
Ja.
Att man har gett då kvinnor en röst.
Ja.
Som ingen annan hade varit intresserad av att höra vad de hade sagt. Om de inte hade blivit intervjuade av någon journalist.
Nej.
Och så fick de en utrymme i en hel bok.
Fantastiskt bra. Då ser vi fram mot din nya roman. Då tycker jag så här, Tobbe, att du får komma tillbaka sen när du har skrivit klart din roman. Så får jag läsa den.
Mm.
Så får, får vi prata om den här, för det vore ju jättekul. I och med att det ska handla om positiva exempel på bra relationer.
Ja, visst.
Mm. Det ska bli spännande.
Ja.
Tack så mycket för att du kom hit.
Tack för att du fick komma.
Och jag som har haft det här trevliga samtalet med Torbjörn Ring. Jag heter alltså Ann Sandén Lengen när jag lyssnar på Radio Tyresö 91,4.